Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Johanna Hurtig-Wagrell, och med
Elinor Svensson.
Ja, du sitter på ett hotell du.
Ja visst, jag sitter på Hotel Pigalle i Göteborg och har byggt Göteborg. Ett litet kuddkontor.
Ja, vad mysigt. Vet, när man liksom
för ergonomin, för man sitter och skräddar i sängen, så sätter man en stor kudde framför som man kan ha datan på, som ett litet bord.
Så gör jag alltid med min mat.
Ja, vi är så jävla glamorösa, du och jag.
Ja, yeah. It's the new TV tray.
Ja, Men har du varit på Pigalle någon gång?
Ja, det har jag, men det var länge sedan tror jag.
Det är ju ett jävla spexigt hotell alltså. Om man med spexigt menar sexigt.
Det är väldigt göteborgskt.
Ja.
Det är som en sån gammal bordell liksom.
Exakt, och liksom... Alltså jag tänker så här att vi kan i korridorerna kan någon, vi kan ha en anställd som bara går runt och sprayar parfym hela dagarna. Som luktar lite så här vanilj och mysk och tunga dofter liksom. Bara för att få den här känslan av så här bordellmamma som kanske döljer problem med hälsan som luktar väldigt mycket med den här parfymen. Det är väldigt mysigt.
Vi vill ju inte att det ska lukta liksom underliv, klamydieunderliv, men vi vill gärna visa att det, och att det under allt luktar ganska mycket underliv.
Exakt, exakt. Och det är det här murriga står för då.
Under kjolarna.
Ja, men här är fan toppen. Det är så mycket tyg. Det är liksom tygtapeter. It's great.
Ja, vad mysigt. Men ni hade, vad körde ni igår för någonstans, på vilken lokal?
Vi körde på Haket.
På Haket?
Ah, Två föreställningar, helt slutsålda. Och kul. Det var så roligt.
Ja.
Jag är ute på turné, för de som inte vet det, med tre andra komiker. Vi körde lite work in progress, prova nya skämt. Och vi har alltså sålt slut överallt.
Kul, vad kul.
Ja, jag tror det är en biljett kvar i Borlänge, sist jag kollade. Men annars är det. Den får fan inte räknas nu. Nu är det slutsålt i Borlänge också. Jag tror inte det finns så många som går själv på stand-up i Borlänge.
Ja, nej. Jag fattar det. Jag ska ut på turné i höst, är tanken. Är så läskigt. Så att jag tycker det känns skönt att höra att det går bra för det. Alltså det känns liksom lite som balsam för min själ.
Ja, men eller hur? Och det är liksom...
Biljetterna är inte ut än, kan jag säga, om det är någon som frågar. De kommer väl ut här om någon vecka, tror jag.
Jaha, så pass. Mm. Ja, men det är liksom det läskigaste med turné. Alltså, dels så tänker man ju först på så här, och innehållet, föreställningen. Kommer det vara bra? Kommer folk vara nöjda? Och sen så tanke två. Oh, fuck. Tänk om ingen kommer.
Mm.
Åh, fy fan vad pinsamt.
Ja.
Det var minus.
Tänk vad jobbigt.
Nej,
fy fan.
De bara, jag har hört en teater, ja. Det kom 20 pers.
Panik.
Nej. Mm. Men jag tror att det kommer att gå bra. Folk gillar ju dig. Du är så trevlig.
Gör de det verkligen? Men det var skönt, jag körde på Fyris Comedy i Uppsala igår. Det var så himla trevligt. Jag var så himla nervös innan. För hela min släkt skulle komma och kolla typ. Mamma bara, på Regina, kan jag komma? Alltså, du vet, jag hade liksom tänkt köra, alltså, eller det gjorde jag också, körde så här nya, alltså, jag hade, du vet, ville köra nya grejer. Så jag var lite så här, men det är bra. Liksom Fyris Comedy är en bra klubb, så där kan man liksom våga testa lite. Och bara, alltså, men det var bra. De var nöjda och det gick bra och sådär.
Ja.
Jag var så lättad efter, så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Men för att jag hade sån panik bara.
Det är fan komplicerat när en släkt, eller framförallt föräldrar men också andra släktingar är i publiken. För om man tänker på det hela tiden, då kan man inte vara sitt stand-up-jag.
Nej, alltså jag gjorde det. Jag var det. Men det var ju verkligen att jag fick liksom, innan jag skulle gå på, jag bara, nu, det är bara, du, nu får det bli, för att jag vet, mamma hade sagt till dem, jag säger inte till Johanna att ni kommer. Men sen sa hon ju det, troligtvis för att hon tänkte, då kanske hon städar till sig. Alltså du vet, hon skärper sig lite. för mamma har ju sett mig, och hon är alltid så här, tycker du är jättebra. Men också så här, men jag tycker du svär väldigt mycket. Eller, du vet, ja, jag tycker det, inte om när det blir liksom under bältet. Och man bara, nej, men nu, det kommer vara så. Så kommer det vara med min stand-up, att det kommer... Det kommer inte.
Min mamma ska ha heder för att hon har aldrig klagat på att jag svär mycket på scen. Vad jag minns i alla fall. Men jag tror inte det. Hon svär också jättemycket. Men jag vet någon gång när hon tog med sig sin syster för att se min föreställning. Och då, alltså, jag tror att min moster var i chock efteråt. För att hon tror att jag är hennes lilla... Alltså jag är en liten bebis i hennes ögon, tror jag.
Ja.
Så att hon var så här... Hon ville inte ens prata om innehållet efteråt. Hon var så här, ja, det var... Jag visste inte att du kunde sjunga så bra. Det var jättebra. Och sen så bara, men var du Sverige? Jag bara, ja, alltså det jag tar inte ens det som klagomål.
Nej,
jag bara ser det som en iakttagelse.
Du vet, jag bara säger, men alltså, vet du, mamma, det är inte liksom ett val. Jag kommer bara behöva vara min timing. Min timing kommer låta så. Min humor kommer liksom låta. Yeah. Man blir liksom... Det är klart att jag liksom privat inte är så hård och så elak mot alla i publiken. Och så människor jag träffar. Klart jag inte är det. Men man måste ju, alltså, man blir ju liksom en förhöjd version.
Exakt.
Det är så,
och det är inte
vara
kul att säga penis. Om man ska prata om penis alla gånger.
Ibland
är det kul att säga penis. Men ibland är det roligaste att säga kuk.
Ja, det beror helt på hur många hårda vokaler som har varit med innan. Så att säga.
Exakt. Mm. Det är rytmen. Ni fattar inte det, men det är rytmen.
Det finns lite regler vi förhåller oss till. Vet du?
Exakt. Mm. Det är ett hantverk. Det är inte alla som vet det. Jag har ett gesällbrev.
Ja, men det var så fint av dem att komma dit och vara så himla positiva ändå.
Ja. Men det var kul, sist jag var i Skåne och körde, eller inte sist, men någon gång nyligen, så var min bror också med och kollade. Mm. Och det var väldigt kul, så, och efteråt så sa mamma, som hon brukar göra, så här, du var jättebra, du var bäst av alla. Mm. Jag tyckte inte de andra var så bra, säger hon alltid. Och så säger hon att jag var bäst, och då blev jag glad, och hon tyckte jag var bra. Och Kristoffer då, min bror, han bara, jag bara, efter ett tag jag bara, nej, jag måste nu säga, alltså, det finns en regel, om du har sett mig köra stand-up så måste du säga bra kört.
Ja.
Alltså, även om du inte tyckte det var bra, så kan du i alla fall säga bra kört. Ja. För då har du sagt någonting. Jag spyr av att du inte har sagt någonting.
Ja.
Och han bara, nej, alltså, jag sa att du var jättebra. Jag bara, ja, gjorde du? Jag hörde inte det. Han bara, nej, men det var fast det. Jag bara, gud, skönt.
Jättekul. Alltså, det skulle också kunna vara åt båda hållen där. Det skulle kunna vara att han trodde att han sa det, men han inte sa det.
Yeah.
Eller hur? Men det skulle också kunna vara att han sa det ganska tydligt och du bara, jaha, här får man inte höra någonting.
Nej, men du står där helt knäpptyst.
Mm.
Förmodligen var det jag. Alltså, jag har varit så förvirrad. Alltså jag hade en sån förnedrande dag igår. Du vet att allting bara, man bara välter saker.
Ja, jo, jag vet. Man är klumpig sånt.
Alltså,
ja. Det känns som att man har de största fötterna i hela världshistorien. För att det är som att...
Ja, och som att jag bara står på stället och roterar överallt. Han var på hotellet en timme innan jag skulle köra stand-up. Och jag hann liksom... Dels så tror jag att jag lyckades få alla branddörrar stängda. Genom att öppna fel dörr någonstans. För jag tänkte, den här dörren ser larmad ut. Men ja, vi chansar. Och så gick det inget larm. Jag bara, okej, bra. Och sen så bara, okej, nu kommer jag inte in här igen.
När det här händer, har du då rullen i luggen? Jag behöver bara få bilden.
Nej, jag hade inte rullen i luggen som jag hade. Brukar ha. Det var faktiskt skönt. Men, och sen så gick jag ner till lobbyn för att hämta lite kaffe. Och då så känner jag hur någonting krafsar mig lite i sidan.
Mm.
Jag bara, fan, vad är det? Jag tittar, och så är det en stor jävla hink med ett stort påskris.
Mm.
Som jag då har råkat nudda. Och den välter.
Nej.
Den här hinken med vatten som påskriset är i. Den välter så långsamt.
Oh, nej.
Framför mina ögon. Bara... Och jag bara, nej.
Och så försöker påskris, jag liksom rädda den. Det är så typiskt.
Ja.
Det är så spretigt.
Och medan jag försöker rädda den så drar jag också med den. Då står det en hink bredvid med jättemånga blombuketter med vatten i också. Som också trillar ner på golvet.
Men gud.
Och jag bara, nej! Och så är det vatten överallt. Och, men jag får hjälp jättesnabbt med att städa undan det. Och hon som har ställt de här hinkarna där, hon ber om ursäkt till mig och så, jättegullig. Och jag bara, nej men sorry, det var verkligen inte meningen. Men tänk på nu att de välter väldigt lätt. Så jag vill ändå visa så att det var faktiskt inte så att det var bara mitt fel.
Det var också hinkarna alltså.
Det var riset.
Vilken snygg Mr. Bean-uppräddning. Försöka behålla värdigheten. Mm. You're making it worse.
Ja men verkligen. Alltså jag var väldigt mycket en liten tjej som bara vill göra rätt igår, märkte jag också.
Mm.
För sen så när vi var på haket så mina kompisar var där, Frida och hennes kille Martin. Och jag köpte Martins gamla Apple TV. Så han hade med sig den. Och jag lade den i väskan. Och sen när vi hade kört stand-up så var jag så här, vad fan, det ligger en sladd i min väska. Jag känner inte igen den här sladden. Det måste ha varit någon som har råkat lägga den i min väska. Frågade folk, hallå, vem ser den här sladd? Är det någon som känner igen den? För den är inte min. Den ligger i min väska. Har jag snott den? Och så bara, nej men allvarligt, det är ju inte min i alla fall. Så jag lägger den här.
Mm.
Och sen när jag kommer hem så bara, ja men det var ju såklart till Apple TV.
Nej men nej.
Och så ville jag bara vara en sån noggrann liten tjej som inte tar någon annan sladd där.
Och så har du lämnat din egen sladd. En jätteviktig sladd.
Japp.
Jävla.
Jag har lämnat min sladd. Men det kommer lösa sig.
Ja,
jag kommer få
alltså det är klart att det löser sig. Men det är ändå, vad i helvete. Ja.
Men också känslan, när man har varit så klumpig och liksom bara är i någon slags självhat, är ju, då är känslan, det här kommer inte lösa sig.
Ja, nej.
Jag vill inte vara sån här.
Mm.
Så jag skrev till de andra i panik. De bara, alltså du kan nog lugna dig lite. Så det har jag gjort.
Åh oh, gud.
Ja. Oh. Oh, yeah.
Jag,
så här har det pågått.
Jag ska operera mig på måndag. Alltså när det här kommer ut. Så opererar jag.
Ja, då ligger du under kniven.
Nu ligger jag under. Under the knife, on the table. Nej men... Och det är ju den sexigaste typen av kirurgi, alltså hallux valgus. Men det är som att jag nästan lite ser fram emot att liksom vara helt satt ur spel ett par dagar.
Mm.
Förstår du? Alltså för att
jag kom valesensen.
För att jag har varit så himla så där att man går upp på morgonen och sen så får man inte pusta ut förrän lite på kvällen. Och sen vet man att så, men om tre dagar, då jävlar typ.
Mm.
Så, ja. Alltså du vet bara den känslan av så ja. Nu får ingen be mig om något, för jag kan ändå inte göra något. Så.
Ja, och att du är såhär, my hands are tied.
Ja, ja.
There's nothing I can do.
Ja, alltså verkligen. Det blir spännande för mig att gå på releasen i Kalmar med liksom... det verkar som att jag har räknat fel också. Att de här stygnen kommer inte komma ut, utan det kommer vara att jag har fullon paketfot. Kanske. Jag får bli, det blir spännande för alla som kommer. Det är sånt jag tänker på hela tiden. Jag bara, hur många ska jag behöva visa mig för nu? Hur mycket ska det bli jag and the crazy foot som avslöjar mig som... Ja, du vet. Liksom.
Men tycker du det är pinsamt att gå med den?
Ja, det tycker jag. Men jag tror att det är, alltså, jag tror att det ligger liksom i sakens natur. Alltså lite som att alltså skadeskjutna djur går och gömmer sig. Alltså du vet sådär, att sjuka djur går och gömmer sig. Alltså en sån grej, att jag känner mig liksom lite utsatt. Lite.
Just det. Mm. Du vet att du är den de kommer att attackera om de ska ha en.
Fånig och svag. Så. Så känner jag mig.
Ja. Och som en liten hund som bara, nej jag har inte ont. Det är det sämsta jag vet med hundar. Mm. Det är så, om de har ont så bara, nej jag har inte ont.
Så är Betty också.
Är det så?
Alltså fruktansvärt frustrerande. Nu är ju sjuk, för hon är hemma och är magsjuk. Och man bara, du är magsjuk. Nej, jag är frisk. Så bara, varför håller du dig för magen? Den är tung. Jag bara, men det är för att du är sjuk. Hon bara, nej.
Men Johanna, vars tror du att hon har lärt sig det här då?
Ja, det har hon fötts med, vet du. Men det kommer från mig.
Jag tror att hon har tittat på dig och tänkt, okej, okay, man får inte visa svaghet för mig.
Oh, nej, jag bara skojar. Men det är väldigt, du kollat på Anders Hansens bara, nya program?
Säga. Alltså, jag vill kolla på det. Jag har inte kommit loss ännu. Är det mysigt?
Alltså, första två avsnitten var jättebra. Sen kom man till psykopati och där började det gissa sig en jävla massa på ett sätt jag inte gillar riktigt. Men
okej.
Men annars bra.
Men alltså, berättade de att det var gissningar?
Nej.
Men vet du att det var gissningar?
Ja.
100%.
Ja, men alltså det finns ju skillnad. Jag tänkte typ att han säger så här, det här har forskningen visat tydligt nu, det här vet vi säkert. Versus, så här funkar det. Och så vet man så här, det där är inte evidens, det där är liksom teorier.
Mm.
Som man kanske har visst stöd för. Men så pratar han inget om det. Och så kommer det vissa tolkningar av... för jag menar, det där med diagnoser och ställa diagnoser är ju alltid osäkert. Och, ja, jag vet inte. Det blev lite,
det känns jävla fattigt.
Så blev det lite konstigt att han säger emot sig själv. Ja. Från de första två programmen. Och man bara, jo, men det kan ju vara att den här forskningen på det här är liksom, det kanske ligger efter. Alltså, kanske inte behöv... Varför har vi inte... Jag tyckte att kommunikationen kring det han la fram som fakta i det programmet inte stämde överens med det som han la fram som fakta de två första.
Ja, det är skitstörigt, för han har ju... Jag känner mycket förtroende för honom liksom. Vad han berättar. Och då är det rätt viktigt att säga så här. Det här vet man inte 100. Men man utgår ifrån det här.
Mm. Så här har man tänkt kring det. För det blir... Nej, men alltså jag ska inte säga... Jag menar, du vet hur jag är. Jag har ju också mina övertygelser som är helt dåligt underbyggda. Yeah. Men sen så... Nej, men
du kan vara väldigt kategorisk också. Bara, ah, fast nu gissar de ju bara. Man bara men det kan också vara så att du gissar att de gissar. Och då blir
men,
det
alltså, men det blir märkligt när han säger, alltså för att första så säger han, alltså då är det i princip så här, ja men nej men alltså som förälder kan du kan inte göra, du kommer inte påverka ditt barn så mycket, utan man är den man är. Och det vet man från tvillingstudier, och han går igenom hela den grejen liksom. Och det som kan påverka, det är klart att trauman kan påverka, och sen omgivningen påverkar en viss procent, men det är sällan föräldrarna, utan det är väldigt ofta kompisar och liksom allmän miljö och sådär, andra saker man är med om. Som formar en, och sen så ändras man ut längs med livet och sådär. Men att den man är kommer mycket från generna, DNA från föräldrarna.
Ja.
Nej, men och sen så i psykopatavsnittet så tycker jag att det blir mycket så här att men det pratas lite om att så här, ja, men psykopat blir inte en psykopat. Man föds med en känslighet för psykopati. Jag menar, visst, det har man ju liksom läst. Men sen behövs en miljö för att det ska komma ut. Och då är man så här, vet vi att det alltid behövs?
Ja, för man, det är ju absolut inte unheard of att någon växer upp i en liksom kärleksfull familj utan större allvarliga trauma.
Som inte blir mobbad i skolan. Jag fattar att det gör
och ändå
att...
blir liksom...
Ja, och jag fattar att sårbarheten kan liksom utlösas av miljö också. Men jag menar, sen har han pratat med en kvinna som säger men jag insåg att jag var sociopat och sådär. Hon har fått den diagnosen. Och kan prata om sig själv utifrån det och så. Och jag fattar inte vad i hennes miljö som skulle ha gjort att hon blev.
Nej.
Och det går inte igen. Alltså det blir liksom lite... Och där pratar han liksom... För innan är jag så himla inne på tvillingstudier så här, men här finns det inte riktigt det pratet. Jag tycker att det blir lite kanske dåligt underbyggt eller i alla fall kanske lite slarvigt pratat om.
Mm. Mm. Fattar.
Även om man går in på det på ett intressant sätt. Jag ser inte bara att det är dåligt, det tycker jag inte. Jag tycker att det är intressant. Men där började jag känna så här, nu vet jag inte riktigt.
Mm. Alltså jag tycker ju sånt här är jätteintressant.
Ja, allt jag med.
Nu pratar vi om hjärnan och kroppen och så. Mm. Jag älskar det. Men det tar ändå emot att kolla på det. För att så fort någon blir liksom the go-to person i sånt här. Som Anders Hansen har blivit. Och Emma Frans. Och ett tag var det ju Agnes Wold. Jag blir så jävla snabbt irriterad. Ja. På att säga, aha, så nu vet den här personen allt då. Nu är det ingen annan som ska få göra detta. Utan nu är det dem och det är de vi litar på. Så nu kan de säga vad fan som helst. Och jag menar inte att de säger...
Nej, det är inget fel på dem som personer. Utan du menar på att, det själva, alltså att vi har ett sätt att hantera experter på som kanske är lite...
Ja, att det blir som så här fan culture kring att någon är liksom doktor i någonting. Och man bara... Ja, men det finns jättemånga som är det.
Ja, ja, ja.
Och sen så har vi en olika. Som har lyckats liksom bli tv. Och det är toppen, för de har ofta lite personlighet också. Men jag kan bli så...
Nu är det är väldigt avslappnande att lyssna på populärvetenskap. Verkligen. Det tycker man ju om. Ja. Ja. Men det är... Men nej, jag kan verkligen hålla med. Det kan bli också lite... Alltså Anders Hansen, jag vet inte... Alltså nu tycker inte jag att han kanske har gjort någonting fel i det där. Han har väl bara liksom redovisat det som... är liksom prax, alltså så tänker man nu. Från vad vi vet nu, det vi ser nu, så tror vi så här. Men, men jag tycker kanske inte att det var helt tydligt. Men, så att, men inte för det, men jag kan ibland, den där expertgrejen du pratar om, alltså, ibland kan jag tycka att det blir så här, då ska de prata om allt.
Exakt.
Så Agnes Wold kan vara så här, det spelar ingen roll om man har hudkräm, man bara, nej men det vet inte du.
Det nej, vet men, inte du. Nu litar vi på deras känsla.
Nu har du läst forskning från... Alltså jag fattar att det varken finns evidens för eller mot. Men du kan liksom inte komma och säga att det inte spelar någon roll. För det har inte du evidens för. Alltså du vet.
Nej. Eller hur? Och jag tycker också synd om dem. För det är ju alltid så att de ringer Emma Frans och bara... Det här är jättekomplicerade. Svara snabbt.
Ja, svara snabbt, ja. Så att det blir en liksom bra
rubrik. Fast det kan jag ju inte eftersom forskning funkar så här. Och det är inte alla som vet det, så jag måste säga det först. Och de bara, fast lite snabbare kan vi ta svaret. Hon bara, nej. För det här är ganska viktigt att det kommer ut rätt. För att
ja, men Kiki har ju sagt
har ju liksom blivit en förtroende person.
Ja, men och, ja, exakt. Och att, så här, och men Kiki har sagt det några gånger. Att så här, när de har ringt henne och velat prata om, ja men det har väl varit en del Palestina, Israel och så, ja men du vet, svåra frågor. Så man säger, men det går typ inte att svara på, för frågorna är liksom ställda på ett sätt som är så här, nej men jag kan inte svara på det sättet.
Mm.
För det är inte det som är vetenskap. Så det är så svårt, det där, alltså så att de har ju ett uppdrag som är skitsvårt. Så är det ju.
Ja men verkligen.
Också, jag tycker att det där programmet är spännande.
Forskning är ju ganska okomplicerat när man bara vet hur det funkar.
Ja.
Tycker jag. Mm. Men jag tycker också att det är rätt bra att bli påmind om det hela tiden.
Mm.
När man pratar om forskning. Att till exempel, ja, nu har det forskats på detta för att hitta detta. Så då är det klart att man ser det mer, kanske. Och liksom, bara en sån basic grej. Att
det, det räcker ju inte med att, så här, du vet, vi har gjort en studie. En studie har visat, det betyder ju ingenting.
Nej, exakt.
Liksom. Ja.
Och sen så är jag alltid lite åt konspirationsteorihållet med så här, jo, och vilka är det som, var finns pengarna då? Vem är det som är intresserad av att finansiera de här studierna då?
Ja.
Det är väl klart att man lägger mer pengar på de här studierna.
Ja, det är ju Paolo Maccherini.
Ja. Och Illuminati.
Men du, nu när vi har kommit ut som dumskallar, ska vi dra igång det här programmet?
Det ska vi! Ja, vi har ju snackat på lite nu och det är inte bara för att vi är sådana snackegökar utan för att detta är lite kortare.
Yep.
Så vi unnar oss ett lite längre försnack. Men vi gör det här. Jag ska gå igenom ett mord i armén, i amerikanska armén.
De hade det nyligen på...
Triggervarning, sexuellt våld.
Oh shit.
Ja, vad sa du?
Nej, men jag lyssnade på något sånt mord på, vad blir det för mord? Eller inte vad blir det för mord, det är våran podd. My Favorite Murder heter de. För en vecka sedan, det var så jävla, men det var ganska nyligen. När är det här från?
Det här, nu ska vi se. Det här är från 94.
Ja, jag kände på mig att det inte skulle vara samma. För att det var verkligen så tydligt att jag bara, det där finns det ju mer i den säcken typ.
Ja.
Det är ett jävligt spännande, ja, men, en spännande grej med just militären.
Eller hur, en spännande miljö.
Ja,
för
exakt.
Att på ett sätt så borde det vara det tryggaste.
Ja.
Men det är såklart absolut inte det.
Nej, som en stängd värld typ.
För det är ju människor.
Mm-hmm.
Och inte bara goda människor. Men i alla fall, jag har fått hjälp av Maria Pettersson.
Mm.
Och där, hon har kollat på en dokumentär som heter The 1990s, The Deadliest Decade. Säsong 1, avsnitt 7. Som heter Soldier of Misfortune. Konstigt namn. Men, mm. Och så har hon läst på Medium och New York Times och caselaw.findlaw.com. Det här är mordet på Tracy Joy McBride. Det är då tidigt 90-tal och då är USA i krig. Kuwaitkrig 1. Mm. Kuwaitkriget 1. Nej. Och CNN sänder dygnet runt från det. Och detta är första gången som folk kan se på tv att det är kvinnliga militärer också.
Mm.
Inte bara killkillarna. Och de får flyga stridsfartyg och bla bla bla. Och Janet Reno blir USAs första kvinnliga justitieminister. Och kvinnor börjar få högre befattningar generellt. Och sådär.
Mm.
Så det börjar jämnas ut lite. Långt ifrån jämnt såklart. Men det är ju...
Och så don't ask, don't tell om du är kvinna.
Are you a woman?
Don't ask, don't tell.
You're not allowed to ask me that actually. And I'm not allowed to tell you. För det kan bli hotfullt för mig. Ja, exakt. Så det är många tonårsflickor som blir inspirerade av att se deras likar på tv och sådär i samhället. Så Tracy McBride, som då är 19 år gammal i Centerville, Minnesota, blir inspirerad och ser fram emot att bidra till landets säkerhet. Hon älskar filmen På heder och samvete och den lägger lite grunden till hennes passion och drömmen om en karriär i det militära. Men hennes familj och hennes vänner tror inte, de kan liksom inte se att militäryrket skulle passa henne. Hon var väldigt populär tjej i skolan, cheerleader, mm-hmm. väldigt engagerad i teater och bild, musik. Så alla har liksom antagit att hon skulle välja något mer konstnärligt och sådär. Men ja. Tracy bara, nej, jag har bestämt mig, jag ska till militären.
Mm.
Och det är också så kul att de bara, men va, det kan väl inte du... Du är ju cheerleader.
Du är så himla tjejer ju.
Mm, men jag tycker det känns ganska inline.
Men det är för att du är den dubbelnaturen ju. Själv. Är du inte?
Ja men kanske. Men om du tänker på cheerleaders. Det är mycket hierarki.
Ja.
Det är mycket krav på det fysiska. Du måste leverera. Mm. Och det är liksom. Om du är underst i en pyramid. Så är det ganska viktigt. Alltså alla är viktiga. Mm. För att det inte ska falla allting liksom. Och jag tycker det känns lite som militär. Men ja, det kan också vara att jag kan relatera till the double nature of the female person.
Och också bara att du hade den där speech om nu som du hade. Om du står underst i pyramiden spelar det lika stor roll. Alltså det gör det till sådana mer tjej. Alltså jag vet inte, det var typ det sjukaste jag hört.
Ja men jag har sett Bring It On och jag har också velat göra lumpen.
Liksom, det var det mest... Ja, jag ska inte, det var ju in character, men det var liksom så himla som blick in. Jag har inte sett den sidan så mycket av dig. Som det gav ut.
Men jag ville göra lumpen så gärna. Men jag tror att det var för att min storebror då jobbar i militären. Och han, alltså, han blev the talk of the town i släkten. Alla gubbar var så intresserade av honom.
Ja.
Och liksom, alla visste exakt. Och de pratade i sådana koder ju.
Ja.
Är du på F-17 eller P-14? Eller vad? Logistik. Ja. Logement.
Ja.
Och säger sådana ord som han bara, jag vill vara med. Mm. Jag vill att alla ska titta på mig och fråga mig och vara intresserade.
Mm.
Så jag var superintresserad av det. Sen fick jag inte göra lumpen för att jag bara, bla bla bla. Jag fick inte ens mönstra. Skitsamma.
Jävla skit.
Det var inte psykiskt, om det är någon som undrar.
Var det för att du inte kan se?
Nej, det var för att jag hade hört då att jag behövde så här skoinlägg. För jag överpronerar. Så hade jag hört att det får man i militären. Jag bara, okej, bra. Då löser ju det sig. Så då kryssade jag i så här att jag har lite problem med fötterna ibland. På den här formuläret man skulle fylla i innan när man ansökte om att få mönstra som man då gjorde när man var kvinna back in the day. Och då så fick jag svaret och bara, nej du får inte mönstra för du har problem med fötterna.
Mm-hmm.
Jag bara, men det får jag visst, för problemet hjälps ganska lätt med ett inlägg i skon, men och det kan ni lösa till mig. Men då var jag tvungen att överklaga, så då var jag min passion spräcktes väldigt lätt.
Ja.
Med minsta lilla motstånd. Minsta lilla motstånd. Nej, men då skiter vi i det.
Då skiter den där jävla pyramiden.
Då blir jag cheerleader istället då. Det är lika viktigt. Ja, men det tycker jag var, det är rätt skönt nu. hur som helst. Tracy ville det i alla fall. Hon hade bestämt sig. Och hon var väldigt glad. Allt hon gjorde, gjorde hon med ett leende. Hennes föräldrar döpte henne till Tracy Joy McBride. Och det skulle visa sig passa otroligt bra att hon hette Joy. För allt var så glatt. Hon var väldigt glad och utåtriktad. Och hon beskrivs som den lilla tjejen med det stora hjärtat.
Oh.
Gulligt.
You should go check that out.
Ja.
Eller hur? Get that checked heter det. Inte check that out. Men ja, ja.
Och jag tycker... Jag känner igen mig i henne också för att hennes pappa Jim hade alltid pratat om sin tid i försvaret och hur mycket han älskade det. Så han uppmuntrade sin dotter väldigt mycket nu. Men han tyckte inte, alltså han kände så här, visst du kan bli militär men måste du bli det direkt efter high school? Du kanske ska gå college först och sen kan du göra det.
Ja, bli vuxen först.
Eller hur? För det är ju alltid det när man minns tillbaka till sitt eget liv. Man bara, men jag var rätt mogen när jag gjorde det. Fast jag var exakt lika gammal som du är nu kanske.
Mm.
Men Tracy förklarar för föräldrarna bara, jag respekterar era åsikter va? Men det här är mitt kall i livet.
Ja.
Så jag gör det nu. Så hon gör inträdesprovet och blir godkänd. Och kör på. Så i april 1994 åkte hon på sitt första träningsläger i South Carolina för nya kadetter. Och hon hade bestämt sig för att bli bäst. Hon skulle vara den bästa soldaten och hon älskar träningen. Hon har inget emot att gå upp 04.30 varje morgon och starta dagen med en hinderbana.
Cool. Jag ser verkligen framför mig, du vet, i Zootropolis, den här lilla kaninen. Det montaget från henne.
Ja, exakt. Den lilla kaninen med det stora hjärtat.
Ja, exakt.
Verkligen. Alltså, den filmen är så...
Den är så jävla bra.
Den är bra. Otroligt on the nose.
Ja, ja, kul, ja.
Med sin... vad heter det? Allegori.
Mm-mm.
Alltså, detta kan man applicera på samhället, men det gör vi inte nu, utan nu är det små djur.
Små gulliga.
Hon har ett problem i militären, och det är att hon kan inte dölja sitt glada humör.
Cool.
Så liksom när instruktören närmar sig så kan hon inte låta bli att bara le. Så då får hon liksom straff. Så då, som straff så får hon liksom lägga sig på marken och göra armhävningar. Det känns så jävla djungelbok. Alltså. Så du har små le! Ja. Det småles inte i ledet.
Verkligen. Det är sån himla, ett sånt uttryck för att inte för att vara så himla rädd för att vara sårbar. Du vet. Så du led? Nej, du måste hård ut. Annars, annars tappar vi allt.
Eller hur? Du ska inte vara glad när jag kommer, du ska vara rädd.
Ja.
Kom inte här och le. Jag är faktiskt farlig.
Varför är du glad?
Gör armhävningar nu.
Det är lite som att någon ska säga vad gullig du är. Ursäkta?
Yeah, ja, verkligen. Så då får hon göra armhävningar och då ler hon också. Detta kan jag inte relatera till.
Nej.
Men hon imponerar på folk, både instruktörer och kollegor, eller liksom med kadetter. Och i juni så går hon ut det här träningslägret med högsta betyg och är bäst i klassen.
Precis som kaninen. Så Zootropolis, löst baserad på.
Ja, exakt. För de måste ju jobba på mer för att bevisa sig, det vet man ju, kaninerna. Och av de 260 kvinnliga eleverna så är hon den enda som tilldelas ett Superior Performance Certificate.
Mm.
Och hennes familj åker från Minnesota för att vara med på ceremonin och är superstolta.
Minnesota, ja, vad mysigt.
Minnesota, jag har börjat kolla på Fargo igen. Jag ska inte prata om mig själv hela tiden. Efter en kort underrättelseutbildning i California åker Tracy till Goodfellow Air Force Base i San Angelo i Texas för att fortsätta sin utbildning. Goodfellow är en mindre bas. Den är lite lugnare än de flesta andra baser. Och här bedrivs också underrättelseutbildning för armén och flottan och flygvapnet. Och det är i princip bara toppstudenter som placeras där. Och så det är sällan problem med folk på basen liksom.
Mm.
Det är duktiga gänget. Och Tracy blev vän med en annan tjej som också kommer från Minnesota. Och hon får också en nära vänskap med instruktören Sandra Lane. Hon kallas Sandy. Sandy Lane. Hon är sergeant. Och de är väldigt lika fysiskt också. De skulle kunna vara systrar. Så alla skämtar om det hela tiden. Mm. Båda har röd blont hår, de har samma frisyr och de är typ lika långa och har samma kroppsbyggnad. Och Tracy ser jättemycket upp till Sandy. Hon är så här, ah, så det här ska vara jag i framtiden liksom.
Mm.
Fint.
Mm.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
18 februari 1995 så har Tracy varit på Goodfellow i 9 dagar. Bara. Den kvällen jobbar hon i tvättstugan och hon ska se till att alla som tvättar skriver in sig och skriver ut sig. Ganska tråkigt. Men det är en telefon i tvättstugan så hon ringer till sin bästis Dawn Bryant som ligger och sover när Tracy ringer. De börjar samtalet med att Tracy skäller ut Dawn för att hon är hemma. För det är lördag. Så Dawn borde vara ute och festa. Och sen så frågar hon Dawn om en dejt som hon har varit på några dagar tidigare. Och de pratar på lite, har kul. Men sen blir de plötsligt avbrutna. Dawn hör då ett dämpat ljud i bakgrunden på Tracys sida. Och så hör hon att Tracy säger till någon, jag kan inte just nu, jag pratar i telefon. Men sen blir det tyst i luren och samtalet bryts.
Mm.
Så Dawn antar då att Tracy kanske inte fick prata i telefon och blev påkommen och fick en utskällning eller något. Så hon tänker inte mer på det och somnar om. Samtidigt så är det 2 soldater i närheten av svettstugan. De heter Michael Peacock och John Peoples. Och Michael känner igen Tracy. Han ser att hon går iväg med en man. Och han tycker att det nästan ser ut som att Tracy blir tvingad att följa med den här mannen.
Mm-hmm.
Så Michael tittar på John och säger, tycker du att det där verkar konstigt? Och John bara, ja. Så båda liksom reagerar direkt och börjar springa efter Tracy och mannen.
Mm.
Och John ropar högt, ring polisen och hoppas att någon ska höra honom. Så jävla snabbt reagerar.
Alltså så snyggt. Militären.
Jätteimponerad. Ja, men jag har en känsla, har du också den känslan? Okej, då kör vi.
Ja.
Fint. Så de springer åt varsitt håll och letar efter Tracy och mannen. Och Michael kommer fram till en mur där är en massa soptunnor och sånt. Och han hinner se Tracys rygg. Tracy står still. Men sen får Michael en rejäl smäll i huvudet.
Oj.
Och svimma. När han får tillbaka medvetandet en kort stund senare är Tracy och mannen borta. Flygvapnets specialagent John Whitson kallas till platsen. Och John förklarar, ja, nu är det 2 John här, men det var Michael och John först.
Mm.
John förklarar för Whitson vad han och Michael hade sett innan Michael blev nedslagen. Michael förs till sjukhus och kan inte förhöras än för han har fått hjärnskakning.
Mm.
Men Whitson hinner se blåmärket i Michaels nacke som tydligen redan har börjat växa fram. Och det, han ser att det är format som magasinet på ett halva automatiskt vapen.
Mm.
Alltså, vilket öga.
Ja, verkligen.
Så Whitson börjar med att undersöka tvättstugan där Tracy jobbat. Där finns inte så mycket, det är bara hennes kvarlämnade saker. När han undersöker platsen vid muren så ser han blodstänk på marken och en 9 mm patron som är oanvänd. Och 9 mm vapen är inte så ovanligt i armén, men på just en underrättelsebas är det det.
Mm-hmm.
Och det är ett vanligt vapen bland civila också.
Ja, men det känns som att det har dykt upp ganska ofta, tycker jag. 9 millimeter.
9 millimeter.
Ja.
Mm. Ja, men precis. Det känns som gängse för civila. Liksom, det är det man kör på. Om man har kanske en liten sån här, liten Glock eller något.
Ja, exakt.
Men Whitson tycker också att det känns osannolikt att någon civil skulle komma in på en militärbas och begå ett brott.
Mm. Liksom.
Flygvapnet kontaktar polisen för att få hjälp med sökandet. Och de börjar med att förhöra alla som har skrivit in sig i tvättstugan den här kvällen. Och de förhören ger ingenting. Det finns över 3000 personer på basen. Så de måste börja liksom avgränsa vilka som är intressanta innan de kan gå vidare.
Mm.
Det enda de vet är att Tracy lämnar tvättstugan med en man. Och det kan ju vara någon som gillar henne men som hon har avvisat. Det är ju en vanlig anledning för klassiska killar att bli våldsamma. Eller har hon kanske bråkat med någon. Men hon har bara varit där i 9 dagar. Hur mycket kan hon ha hunnit ha kontakt med folk och då liksom bråka med någon? Hamna i konflikt med någon? Ja. Michael kvicknar till på sjukhuset och kan förhöras. Men han är i ganska dåligt skick. Så polisen vet inte riktigt hur mycket man kan lita på hans minne. Men han säger i alla fall att det var en afroamerikansk man som förde bort Tracy. Och att han var klädd i en grön militärjacka.
Mm.
Och de nuvarande militärjackorna har ju kamouflage. Va? Men jag tänker att eftersom detta är Kuwaitkriget-tider så är det såna här beige jackor. Som
för
är det
Desert
nya.
Storm. Så att säga.
Eller var det då?
Nej, jag
var
vet
det Kuwaitkriget?
Det har jag ingen aning om. Jag bara tänker öken och det var det ordet som kom ut.
Exakt. Och i alla fall, det är bara de äldre jackorna som är gröna.
Mm.
Så Whitson tänker att det kan röra sig om en ex-militär. Så militär och polis letar efter Tracy, både på basen och utanför, men de hittar inte ett spår av henne. Och det börjar bli dags att informera hennes familj. När familjen McBride får reda på detta så allt rasar ju samman för dem, såklart. Och Dawn får också höra vad som har hänt, Tracys bästa vän.
Mm.
Och hon får ju panik när hon får höra att hon pratade med Tracy typ medan det här hände i princip. Och bara tanken på att hon somnade om när samtalet bröts. Det är ju verkligen ingenting som hon skulle ha gjort där. Som var så här, men gud, är du dum i huvudet? Eller? Men jag fattar verkligen känslan av att jag bara tänkte, det är säkert ingen fara, god natt. Panik. Och Tracys familj och vänner, de kan inte fatta hur något sånt här kunde hända när hon var omgiven av militär och dygnet runt liksom. Som sagt, det borde vara en säker plats, militären. Men det är ju inte det. Alltid. Whitson har hört att Tracy brukar umgås med 2 män på basen. Den ena av dem är afroamerikan. Men han ordnar ett möte med båda de här männen. Men de dyker inte upp. Han frågar runt på basen efter dem. Men ingen har sett dem under förmiddagen. Han kontaktar fanjunkaren.
Alltså, det är en, vad är det på engelska? Vet du det?
Ingen aning.
Nej. Fanjunkare, känns
Maria,
så himla...
har ju varit duktig och översatt här, va?
Mm.
Så jag, I do not know. Men alltså, sluta säga fanjunkare. Varför är det en ganska hög titel? Det låter som det lägsta av det lägsta.
Ja.
Jag ska bara junka min fana, vadå då? Jag går ju och junkar i den här fanan. I alla fall. Väx upp. Han kontaktar fanjunkaren i alla fall. Och hen beordrar in männen till ett möte. Och medan Whitson väntar på de männen så börjar han undra om det är kanske ett sexuellt överfall, må hända.
Mm.
För det senaste året så är det många kvinnliga soldater som har använt både trakasserier och våldtäkter. Alltså inte just på den här basen utan generellt.
Mm.
Och under 1991 så avslöjades Tally Hook-skandalen. Mm. Aldrig hört talas om, men det var i alla fall officerare från flottan och marinkåren som anklagades för att ha förgripit sig sexuellt på upp till 83 kvinnor och 7 män på ett hotell i Las Vegas under det årliga Tally Hook-konventet.
Okej.
Sa du något?
Ja, jag sa, åh jävlar.
Mm.
Det var till att jobba hårt, så att säga.
Visst. Och det avslöjades då i samband med det, ett utbrett förakt mot kvinnor i det militära. Det finns till exempel en känd bild från händelsen på en soldat som har en t-shirt på sig. Och på t-shirten står det, women are property.
Okej.
Men varför känner sig inte kvinnor välkomna? De kanske bara ska ta för sig och visa framfötterna och vara lika bra som killarna.
Japp.
och bara ta ett skämt. Det kan jag störa mig på så mycket. Nu sidospår igen. Mm. Men du vet, snacka med våldspyramiden.
Mm.
Att så här, längst upp är de allvarligaste brotten och längst ner är liksom sexistiska kommentarer, bla bla bla.
Mm.
Och där är också skämt med. Sexistiska skämt.
Mm.
Och det har ju använts typ mot komiker. Att så här, du bidrar till våld mot kvinnorna du skämtar om detta.
Jag hatar den skiten.
Jag hatar det också. För jag fattar ändå varför skämten är med där.
Ja.
I våldspyramiden.
Gud,
för
ja.
Att det är, men man menar ju inte skämt i den kontexten. Man menar, som jag tolkar det, menar man ju skämt som så här, ja, ska jag kanske knulla dig i röven som straff, eller hahaha, alltså sådana.
Nej, men man menar att man kanske inte skämtar obehagliga. Hur som helst på typ en arbetsplats. Det gör inte jag heller, men alltså jag kan vara tappade på att man tror att så här, och då handlar det alltså om att begränsa konsten. Naturligtvis menar vi inte det. Naturligtvis menar vi inte så här, nej, du får inte skämta på scen, du får inte skriva ett skämt om det, du får inte...
Får inte skämta om det här ämnet överhuvudtaget, för då bidrar du till våld.
För då bidrar du till våldtäkt. Ja. Men sluta, du får inte rita en tavla som visar någonting som kan väcka känslor. För då, naturligtvis är det inte det vi menar.
Nej, det är för dumt.
Sen behöver man inte gilla sådana skämt, det behöver man verkligen inte göra. Men det är just att tro att det skulle bidra till liksom en... det är fan vad galen det blir.
Eller hur? Det är som att man bara, jag har fått papper på nu att min känsla är rätt. Det här är olagligt. Mm. Man bara, nej, du kanske bara inte gillar skämtet och det är fine.
Verkligen.
Alla sådana skämt är verkligen inte roliga. Men det här tröjan med Women are Property är ju kanske ett sånt här skämt då som inte är lämpligt.
Nej.
I jobbsammanhang och så vidare. President Bill Clinton fördömde öppet den här händelsen, Tally Hook-grejen, några år senare. Och över 300 officerare fick avsluta sina militära karriärer. Antalet personer som blev dömda för brott, vill du gissa det?
Mm. Då ska vi se, kanske noll?
Kanske noll var det, ja. Noll.
Yeah.
Noll av 300 minst.
Trorligt.
Grejt. I alla fall. Så det är ju en grej, uppenbarligen, i det militära. Så Whitson tänker att det är möjligt att någon manlig militär har känt sig avvisad av Tracy och då velat, citat, lära henne en läxa.
Mm.
Och när männen, de här som han ska förhöra, som hon har umgåtts med, när de till slut dyker upp på kontoret så verkar de livrädda.
Mm.
Och de säger att de inte har någonting med försvinnandet att göra. Och de har alibi och efter ett tag så bekräftas de alibinna. Och de kan slappna av lite. Men då berättar de i alla fall vad de vet om Tracy. Och Whitson får reda på att Tracy har en relation med en annan soldat som heter Chris Contreras.
Mm-hmm.
De träffades hösten 94 under utbildningen i California och blev väldigt snabbt kära. Chris är inte stationerad på Goodfellow-basen utan på en bas i Virginia. Och det är ingen i Tracys närhet som har hört någonting negativt om Chris. Tvärtom så har Tracy hela tiden sagt att Chris är mannen som hon ska gifta sig med.
Mm.
Det är någon som har en teori om att så här, paret kanske inte klarade av att vara ifrån varandra. Så de kanske har iscensatt Tracys bortförande.
Perfekt.
Han bara, okay.
That's it.
Det låter ju typiskt henne, va? Ja. Hon är ju sån liten slarver.
Ja.
Hon tar ju inte den här karriären på allvar.
Hon kanske ville vara med sin kille. Det är klassiskt. Tjejer.
Ni vet när en tjej är kära. Då kanske de bara glömmer att vara sin egen person. Men ja, folk smittar också från militären hela tiden på olika sätt.
Ja.
Så absolut. Men Tracys familj säger också i alla fall att den här teorin kan ni glömma direkt.
Mm.
En annan teori är att Chris har blivit svartsjuk av någon anledning och åkt till basen då och kanske gjort någonting. Men det bekräftas sen att han befann sig i Virginia vid tidpunkten och kan inte ha hunnit till Texas och tillbaka på så kort tid. Så sökandet fortsätter. Polisen finkammar San Angelo efter spår och man upprättar en tipslinje och alla tips som kommer in kollas noggrant upp. Och samtidigt sitter familjen hemma och väntar på uppdateringar. Efter en vecka står de inte ut med att vara hemma och vänta längre, så de flyger till Texas för att följa utredningen. Och polisen och militären blir väldigt stressade när familjen dyker upp, för de har fortfarande absolut ingenting.
Mm. Oh, gud, vad jobbigt.
Ja.
Alltså mest för familjen, men jag menar också känslan av...
Ja, och det är ju verkligen det med militären, att militären har ju ansvar för de här människorna.
Mm-hmm.
Alltså speciellt när det inte är liksom i krig. Utan så här, nu är vi på basen.
Ja.
Då ska det inte... Ja,
Och militären gillar inte att bli ifrågasatt.
Nej, de gör inte det.
Det är sånt statusfall för dem. Så att det...
Mm. Men det här tycker jag ändå känns väldigt bra hanterat, det här fallet av militären. Det är ändå skönt.
Det är nice.
Jag har fått ett till fall av Maria som vi ska gå igenom nästa vecka på bonusavsnitt. Nästa vecka tror jag. Mm. Som är i militären, men i övrigt helt annorlunda från detta. Om man säger så. I alla fall, en vecka till går och polisen fortsätter och de förhör hundratals personer på basen, men de kommer inte vidare. Så de bara, okej, vi får väl börja om från början då. Vi tar in alla igen. Så de tar in Tracys instruktör igen. Det är den här Sandy Lane. Hon som är så lik Tracy.
Mm.
De frågar henne samma frågor igen. Om det finns någon på basen som hon misstänker kan ha gjort någonting. Och Sandy bara nej. Men förmodligen handlar det om en försmådd älskare, säger Sandy. Och Whitson bara okej, varför tror du det? Och Sandy bara, för det här låter som någonting som mitt ex skulle kunna göra mot mig.
Shit.
Och hon berättar då om en kärlekshistoria som har förvandlats till en fullständig mardröm för henne.
Mm-hmm.
Sandy och han hade blivit förälskade medan de båda tjänstgjorde i Tyskland. Och han var redan gift då, så de höll affären hemlig medan han tog ut skilsmässa. Och sen gifte de sig i april 1992. Men sen så blev det inte bra då. Saker förändrades, han började dricka och blev våldsam. Och vid flera tillfällen så hade han misshandlat henne och våldtagit henne.
Mm.
Han lovade hela tiden att han skulle bli bättre, att han skulle sluta dricka och gå i terapi. Men det hände aldrig. Och till slut ansökte Sandy om skilsmässa 94. Men sen dess hade hon blivit konstant trakasserad av honom. Och blev det fortfarande.
Fy fan.
Mm.
Alltså, kan han ha tagit fel, tänker man ju då?
Mm, det var det första jag tänkte också.
Mm.
Du vet, två väldigt lika personer och likadana kläder alltid förmodligen.
Mm.
Och en alkad jävla galning.
Ja.
Kvällen den 16 februari, bara två dagar innan Tracy kidnappades, så hade bakdörren sparkats in hemma hos Sandy. Av hennes exman då. Han hade haft en pistol. Och han hade tvingat Sandy att ringa till hans telefonsvarare och prata in ett meddelande där hon sa att hon ville bli tillsammans med honom igen och att hon ville att han skulle komma dit.
Men dude, alltså sluta vara så desperat.
Oh, desperat.
Ja, men det är så himla patetiskt beteende faktiskt. Alltså jag menar, visst det är ju, alltså vad ska man säga, moraliskt lite trist. Men framförallt så är det så här, ha lite jävla självrespekt, snälla.
Ja. Yep. Han skulle då använda det här telefonsvararmeddelandet som bevis mot henne om hon skulle anmäla honom.
Ja.
Och sen våldtog han henne brutalt under flera timmar.
Herregud.
Så hon berättar att hon är livrädd för honom.
Ja.
Och hon planerar att åka tillbaka till Tyskland bara för att komma ifrån honom.
Mm.
Hon vill bara gå vidare och glömma allt. Och hon har berättat om den här händelsen för några kollegor på basen. Men hon har inte ringt polisen. Alltså så jävla mörkt.
Ja.
Att hon bara...
Sitter med det själv, ja.
Ja, och så bara, jag får väl lämna landet då.
Ja, visst.
Och hoppas att han inte följer med. Så fullständig panik. Och samma kväll som Tracy hade kidnappats så hade Sandy pratat med sitt ex i telefon. Och då hade hon sagt att det är slut, ring inte, skriv inte, håll dig borta från mig. Sandys ex är 44 år gamla Louis Jones Jr. Och han har varit militär i 22 år och tillhör den absoluta eliten. Det är också det. Det är så jävla mörkt att man bara, ja, jag kan ju ringa, jag kan ju anmäla detta, men
ja.
Absoluta eliten i militären.
Mm.
Med massa förtroende och massa kompisar.
Pannan. Det kommer gå sådär.
Ja. Han var med under invasionen av Grenada och i Kuwaitkriget, men avslutade sin militärkarriär frivilligt och fick en bra pension. Och efter det tog han jobb som förvaltare och chaufför på Goodfellow-basen. Sandy tror att det var för att han skulle kunna ha koll på henne. Under dagarna.
Mm.
Det tror jag också.
Gud, ja. Control freak.
Ja. Control freak.
Ja, men de brukar ju vara så jävla alltså så här super kontrollerande.
Ja, jag skrattade för att control freak brukar man mer säga om någon som bara...
Jo,
alltså,
jo.
Jag sorterar typ mina böcker efter i bokstavsordning i hyllan. Eller så här, jag måste ha koll på vad alla gör. Men jag förstår vad du menar. Han är en sån pedant.
Mm.
Mm. Whitson har i alla fall inga som helst bevis för att Louis ska ha någonting med Tracys försvinnande att göra. Men han tänker att det finns ju absolut en möjlighet, va?
Mm.
Louis är afroamerikan, han är våldsam mot kvinnor och har befunnit sig på basen. Den 2 mars beslutar distriktsåklagaren att Louis ska gripas för överfallet på sin exfru, i alla fall, på Sandy. Så han grips utanför sitt hus, det ligger 3 kilometer utanför basen. Och Whitson håller i förhöret då med Louis.
Location, location, location. Förlåt, det bodde så jävla dåligt.
Och det tar inte lång tid innan Louis erkänner våldtäkten. Och Whitson tycker att det gick ju snabbt.
Mm.
Det brukar inte vara så lätt att få män att erkänna grova sexualbrott.
Mm.
Så ja, jag begick en brutal våldtäkt, ja. Ja, jag erkänner. Alltså, det brukar vara svårare.
Verkligen.
Så han tänker, okej. Okay. Han kanske erkände det för att det finns någonting annat.
Ja.
Som han inte vill erkänna. Så Whitson tar god tid på sig innan han leder in förhöret på Tracy McBride. Och först så nekar Louis helt till att vara inblandad. Men efter att ha pressats så erkänner han till slut. Och han går med på att leda utredarna till en bro som ligger 5 mil bort. Det är mitt i natten och alltså kolmörkt ute. Men i skenet från ficklampor då så ser polisen plötsligt en kvinnokropp som ligger under bron. Och det är Tracy McBride. Hon är fullt påklädd i sin uniform. Bältet är på och allt är instoppat som det ska och sådär. Så Whitson hoppas i alla fall att hon kan ha sluppit det här sexuella våldet som Louis gör.
Ja.
Ofta. Nästa morgon sitter familjen McBride på hotellrummet i Texas och ser på nyheterna hur polisen bär upp Tracys kropp från diket under bron. Och texten är liksom, den försvunna soldaten har hittat stöd. Då har liksom inte de blivit informerade.
Åh nej.
Det blir de senare under dagen. Då kommer polisen och berättar för dem. Alltså.
Ja, för fan.
Jag är så glad att det i princip alltid står i svenska nyhetstidningar. Alltså, i svenska nyheter så här. Anhöriga har blivit underrättade.
Mm.
Det är så här, ibland bara hoppar man över det och bara, ja, vet väl inte jag. Men liksom, alltså, det betyder så jävla mycket.
Mm.
Oh. I oktober 1995 så står Louis Jones Jr. inför rätta för kidnappning och mord på Tracy.
För att jag vill bara, alltså jag tror inte vi ska säga att svenska tabloider, nej men kvällstidningar alltid hanterar det där så snyggt.
Nej, det gör de säkert inte.
Jag bara kom.
Det känns bara som att det, jag har känslan av att det är bättre här. Jag har ingen erfarenhet av det. Jag vet inte.
Nej.
Men man alltså, blir ändå det lättad bättre när det står.
Ja, men det kan man ju inte.
Ja.
Herregud. Alla andra länder är sämre än Sverige. Älskar Sverige.
Oh yeah! Men jag fattar vad du menar. Det är såklart inte helt perfekt allt det här heller. Man vill ju ha klicken, va? Man vill ju först nyheterna och sådär.
Exakt.
Skit i det. I samråd med Tracys familj i alla fall så yrkar åklagaren på dödsstraff. Och nu kommer sanningen om händelseförloppet fram, i alla fall som Louis berättade. Han berättade att han körde förbi tvättstugan och såg Tracy prata i telefon. Han hade pratat med Sandy någon timme tidigare i telefon. Så han visste att Sandy inte var på basen. Så det var alltså inte att han tog fel på dem. Men han var arg. Och han var, citat, på jakt. Det är verkligen som att han bara, jag är ju arg så jag måste ju.
Ja, alltså han gillar ju
våldsam mot någon.
Ja, men han går igång på vad är affekt. Man fattar ju det, att han har ju inte relationer för att de ska fungera. Han har ju relationer för att de ska gå till helvete och sen kan han liksom trakassera och våldta den tjejen. Alltså det är ju det som är hans grej.
Ja.
Känns det som.
Något sånt. Och han säger inte varför han valde just Tracy, men det är ju rätt tydligt. Han var jätteförbannad på Sandy som hade gjort slut med honom. Eller försökte. Och Tracy var ju lik henne, som sagt.
Mm.
Det är rätt sannolikt att det satte igång vrede i
han
honom.
Han tyckte liksom att hon var snygg och det störde ihjäl honom.
Mm, säkert. Och Tracy råkade vara på en plats utan andra människor i närheten.
Mm.
Louis berättar att han försökte lura Tracy genom att be henne om hjälp. Och det var förmodligen då hon sa i telefon, nej, jag kan inte just nu prata i telefon.
Mm.
Då ska han ha tvingat med henne under pistolhot. Och han slog ner Michael Peacock när han följde efter dem. Han förde Tracy till sitt hus. Där han våldtog henne i flera timmar. Sen fick han henne att tvätta sig. Och skrubba sig mellan benen med väteperoxid.
Aj, som Sluta.
Aj, aj, aj.
Du misshandlar någon i underlivet och sen, nej men fy fan. Det där
och jag blir så jävla, alltså, jag vet att detta inte är helt logiskt, men jag, om du ändå ska erkänna det sen. Alltså, det hade han ju inte planerat då, jag fattar det, men det är ändå så här, det ska inte finnas några bevis, du ska tvätta dig, alltså, äckligt, jävla sadistiskt piss.
Mm. Ja.
Han stoppade strumpor i hennes mun och band henne och sen stängde han in henne i en garderob. Under tiden tvättade han hennes kläder och sen fick hon klä på sig och gå genom huset på handdukar så att polisen inte skulle kunna hitta fibrer eller andra spår efter henne. Jag är så smart! Sen körde han henne 5 mil utanför staden. Och han tvingade ner henne under bron och där slog han henne i huvudet med ett fälgkors upprepade gånger. Så hennes skallben var helt krossat, enligt rättsläkaren. Ja, han sa inte helt krossat. Han beskrev det som all caved in.
Mm.
Eller hon.
Kollapsat typ.
Ja. Försvaret hävdar att Louis lider av Gulfkrigssyndromet. Det är neurologiska skador som kan ha orsakats av en mängd olika källor. Förgiftning från utarmat uran från ammunition. Biverkningar från motgift mot nervgas. Metanolförgiftning från läskedrycker sötade med aspartam som utsatts för hög värme i ökensolen. Samt vaccin mot mjältbrandsbakterier.
Mm.
Det är ju trådiga grejer, alla de. Jag hade inte hört talas. Jag har hört talas om Gulfkrigssyndromet, men jag visste inte att det var liksom neurologiska skador som kom från detta. Jag trodde det var typ PTSD. Någon form av det. Men nej.
Det låter som bullshit. Nej, men alltså. Men han har så mycket neurologiska skador. Så nu älskar han att våldta tjejer. Det måste vara förståelse för. Nej.
Exakt. Nej. Ja, nej.
Och också de här tjejerna är också där to serve your country. Så bara backa.
Ja.
Från den jävla.
Verkligen.
Sluta servera lightläsk i öknen om vi ska behöva lyssna på den här skiten. Nej, men alltså jag blir bara irriterad. Nej, sluta. Det är ett vaccin. Nej, det kommer inte vara att vaccinet gjorde att han gjorde det här.
Nej,
det kan vi veta om.
De säger också att han utsattes för övergrepp som barn. Man bara, gör skit och vill jag i.
Nej, men exakt, det är samma där. Man bara, superhemskt. Ja. Sök hjälp.
Mm. Jupp. Men juryn köper i alla fall inte någonting av det här som förmildrande. Yes. De finner Louis Jones Jr. skyldig till mordet på Tracy McBride och dömer honom till dödsstraff. Mm. Eller dömer honom skyldig, domaren, bla bla bla. Han döms till dödsstraff. Den 18 mars 2003, med hela familjen McBride som vittnen, avrättas han med giftinjektion.
Mm. Slutet gott, alltid. Jag ska bara.
Men det kändes verkligen så. Så då var det löst.
Mm.
Nej. Fruktansvärt. Men man känner ju, man går ju verkligen härifrån va, med känslan av good riddance.
Mm.
Jag blev vansinnig på detta.
Kul att du trodde att det här fallet var kort.
Ja, men det var det. Men vi pratade typ 25 minuter innan.
Det var inte så gott.
Nej, men du behöver inte kritisera mig bara för att jag har känslor.
Jag är arg nu. Jag försöker säga att det var jättebra.
Men du vet, jag brukar ha, for reference brukar jag ha 12 sidor.
För
typ en timme. Och det här var 6 sidor.
Men det brukar också ta 1,5 timme. Jag bara säger, det här, det är bra jobbat. Det här var mastigt. Jävlar, det var.
Tack.
Snyggt tack, jobbat Maria. Usch.
Och tack för att ni lyssnar.
Jag fick ont i underlivet nu.
Ja, men säg aldrig att det brukar sitta med igen.
Nej, verkligen. Okay. Jag är inte på svär på det sättet. Vad heter det? Du, tack för den här veckan och tack alla ni som lyssnar. Vi hörs igen på torsdag om man är Acast Plus-lyssnare.
Yes.
Yeah.
Det finns en länk i avsnittsbeskrivningen till att bli det.
Yeah.
Få tillgång till ett avsnitt extra i veckan och reklamfria måndagsavsnitt också. Annars hörs vi på måndag igen.
Det gör vi.
Hej då.
Ciao.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.